Let's snacka plast med Anders, Hanna och Ted.
Ja, nu är jag välkommen tillbaka igen. Anders med armbågen. Det känns urgött att vara här igen. Mm. Om än för att vi är decimerade återigen, Ted.
Jajamän.
Ja. Berätta, vad har hänt Hanna nu då?
Du, hon lyckades ju svälja en geting igår och landade på akuten, så att ja, det går troll i den här podden just tillfället, ska man säga. Men vi har ju förstärkning idag i alla fall utav Dennis Lyxén. Hej Dennis!
Hallå, hallå!
Är allt bra med dig?
Ja, det är ganska bra med mig. Jag har haft en ganska kreativ dag, så att jag känner mig nöjd.
Skönt.
Och så krönar vi den med lite skönt snack om diskgolf. Va?
Mm.
Sicken grej.
Ja, det är grymt. Hur är det med Anders då annars?
Jo, men det är bättre. Alltså det var ju det där med armbågen då. Fick åka in och tömma den lite. Sen så var det lite feber på det, men nu är jag tillbaka. Nu har jag ju käkat antibiotika i snart en vecka. I övrigt så jag är pepp. Det är kul att vara tillbaka. Absolut.
Gott att sitta på komicken igen.
Mm. Ja, jag satt, du vet, förra veckan med vikarien där. Det kliade i mig. Jag ville vara med. Mm. Men ja, så är det ibland. Livet kommer emellan.
Jajamän. Så är det. Du, Dennis. Ted. Jag tänkte, vad sa du, Anders?
Du då, Ted?
Ja, jo, nej, men det är helt okej faktiskt. Lite trött och sliten och så vidare. Men annars är det rätt lugnt. Det var ju tävling förra helgen. Men jag tänker att vi går in på det mer nästa vecka faktiskt.
Mm.
Då snackar vi av hela säsongen, tänker jag faktiskt. Lite åt det hållet. Men Dennis, nu när vi är med dig så tänkte vi skulle ta och lära känna dig lite bättre. Så att jag brukar köra lite små snabba frågor. Så att om du vill hänga på dem då.
Mm, jag hänger på.
Yes, då är första frågan. Vem är du?
Jag är en 49-årig musiker från Västerbotten. Mm. En komplex fråga.
Oh ja.
Det är mycket mer egentligen, men det är väl det jag är i grund och botten.
Mm. Supergött. Och då, vad jobbar du med? Det är också en ganska komplex fråga i sådana fall.
Fast jag är ju musiker. Jag spelar musik. Ja, det är väl inte så komplext.
Nej, det är det. Är det bara sångare eller spelar du instrument också?
Nej, jag kan väl spela alla instrument ganska hjälpligt. Mm. Men de band som jag är aktiv i, vilket är faktiskt flera stycken, så sjunger jag ju alla utom ett band som jag spelar gitarr lite grann och sjunger. Men jag är mest sångare. Alla mina andra skills är liksom högst medelmåttiga verkligen.
Mm. Gött. Du, vad har du för familjeställning där?
Jag har en partner som jag bor tillsammans med. Inga barn, utan vi är nöjda än så länge.
Gött.
Mm.
Du, vilken var den första banan du spelade discgolf på?
Det var Mariehemsängarna i Umeå. Mm. Eftersom det var liksom då jag började spela discgolf, det var den enda banan jag visste om att den fanns.
Grymt. Vilken var din första disk?
Oj, det var en svårare fråga. Jag tror att det var en Valkyria. Mm. En sån här gammal, alltså det här är ju slutet av 90-talet. Mm. En sån här plast som man kastade in i trädet en gång, så var den helt förstörd.
Gamla goda DX-plasten.
Ja, precis. Mm. Men jag tror att det var en Valkyria. Mm.
Och vilken var den sista disken du köpte?
Det var nog jag köpte en Mamba faktiskt. Ja.
Grymt.
Ja.
Om du skulle lämna två saker som folk inte vet om dig, vad skulle det vara?
Alltså, en av de första är att det här, att jag är liksom lite av en discgolfentusiast. Jag tror att det har nog folk inte riktigt koll på. Och den andra är att jag börjar samla på konst. vilket låter superdrygt. Så Lars Ulrik i den där Metallica-dokumentären. Det är inte riktigt så. Men vi köpte ett hus som hade väldigt mycket konst i huset. Då var jag väldigt, väldigt intresserad. Och så helt plötsligt får man så indragen i Bennes konstförening. Det vet kanske inte folk om.
Nej, det är grymt. Du, vad tycker du om koriander?
Jag är en av de människorna som har liksom absolut ingen riktig åsikt om koriander.
Oj.
Min partner älskar det. Min bästa kompis spyr av det. Jag är lite så här bara, ja, det verkar vara koriander i maten. Det är ju lite speciellt faktiskt. Mm. Det är liksom antingen eller.
Ja, men lite så. Vi har märkt det också, för det är en sån fråga som varit återkommande. Och det är verkligen som vattendelare lite mellan folk.
Ja, fast jag är verkligen... Ja, det är helt okej. Okay.
Ja, men är det bra gjort så är det bra.
Ja, det var väl lite så. Mm.
Gött. De drog du igenom med bravur, tycker jag. Vi brukar ju alltid prata lite om veckan som vart, Anders. Tävlingar och så vidare.
Mm-hmm.
Har du följt någonting, Dennis? Nu som var...
Ja, men jag brukar följa. Jag tycker det är lite så här... Jag är väl inte så super insatt i allting. Jag har ju kompisar som följer liksom live och du vet, sitter. Men jag brukar kolla på Jomes... Hopp på det lite i bakgrunden. Jag tycker det är ganska avslappnande faktiskt. Mm. Och lite så mysigt att man har gjort någonting och jobbat lite, så kan man koppla bort hjärnan ett tag och bara sitta och kolla på Disco. Så ja, jag har kollat på den senaste tävlingen från Nashville.
Mm. Music Precis. City Open. Mm.
Precis.
Det var ganska spännande ändå. Det var, jag vet att de på Kedja Ut hade väldigt åsikter om tidsregler och så vidare. Men jag tänker vi ska inte hoppa in på det, för vi... För oss är det mer skönt flow här nu, känner jag. Men vi hade i FPO hade vi ju Hayley King som tog det framför Sarah Hokum och Macy Valdez. Hon är ny för mig. Har du känt till henne, Anders?
Ja, man har sett namnet någon gång. Men det är första gången jag ser henne spela så.
Mm.
Men blev duktigt imponerad, faktiskt. Hon höll på att dräpa ett ace också. Bland de första... Vad det nu var, om det var hål 2 eller hål 3 eller sånt där. Träffa korg.
Grymt.
Nej, men hon var superduktig. Så det ser jag fram emot att få följa i framtiden.
Mm. Hur gick det sen då?
Jo, det var ju väldigt tajt inför in i slutet, kan man säga, mellan Mason Ford och Ricky Wysocki. Och det slutade med särspel som tog slut rätt fort. Med Mason gick och vann.
Jag tyckte det var märkligt. Jag här utifrån såg ut som att Ricky Wysocki bara gav upp.
Mm. Ja, det var som att luften gick ur honom där på första särspel. Så,
ja,
verkligen.
Verkligen.
Det var ju hål 1. Och det är ju ett sånt där öhål. Eller nej, det är 18, va? Förlåt.
Jag kommer inte ihåg.
Nej, det var hål 1. Det var lätt de gjorde särskilt.
Precis, och så bara är det ju parkar ju Mason Ford det fullkomligt.
Ja.
Och så lägger Ricky sig kanske 5 meter innan korg. Och puttar och den bara dör. Han får en sån här super nose down flop putt verkligen.
Mm.
Det kändes lite sådär. Men kul för Mason Ford. Han hade ju faktiskt gjort en riktigt bra turnering hela turneringen. Ricky gjorde en sån här Ricky-runda, gick minus 15 sista liksom, så att helt galet.
Mm.
Men jag måste få säga att jag var väldigt disträ det sista, för att då satt jag och följde live på U-disk. Jag är team kasta plastmedlem, förstår du, Dennis? Så jag kastar ju kasta plast, och vi har ju en medlem som har varit en av de som har tävlat absolut mest på hela touren i år. Han heter Luke Samson. Han var med och spelade en lead card på runda 2 faktiskt. Eller chase card. Ja, chase card var det.
Chase card, okej.
Och då var det så här att det här var sista kvalificerande tävlingen för USDGC. Och han såg ut att vara den som hamnade precis utanför de här 5 spotsen som skulle tilldelas. Men precis in i det sista så var det en kille som gjorde bort sig. Så att han kastade bort sig, så Luke hamnade upp på den sista kvalificerande platsen. Så det jag satt, alla vi i kastarplastteamet satt och bet sönder naglarna där. För att vi ville så gärna att han skulle få komma dit efter en sån här säsong som han har gjort ändå. och grindat verkligen och spelat jättebra men inte lyckats att kvalificera sig, men nu gjorde han det.
Mm.
Så jag var lite upptagen med det, men jag följde ändå Mason och eller Ford och Ricky där. Så det var kul. Grattis Luke, säger vi.
Verkligen.
Ja, grattis. Mm. Det var kul.
Jättekul. Mm. Såklart. Så hela teamet satt och skrek av glädje.
Och för just DGC och Throwpink är väl de två som kommer nu, va? Throwpink är väl typ damernas version av USDGC. Så att denna vattendelare till tävling känns som. Och nu har de ju lyckats att reta upp halva, vet du det, discgolfvärlden igen nu när de har satt. Har du sett det? De har satt någon sån här pålar framför. Det är väl typ 5 meter framför 10 liksom på något hål nu. Så de har liksom stökat till. De brukar ju alltid stöka till det med någonting. Men nu har det ju verkligen gått överstyr, kan man tycka.
Ja, det var lite väl artificiellt. Mm. Det är som 4 pinnar som står så här. Jag visar mina 4 fingrar i kameran. Mm. Typ 10 meter från 10.
Ja.
Så att, ja, ja, jättekonstigt.
Ja, det är galet är det.
Mm.
Men
de börjar ju vara så bra på disk i och för sig. Alla de bästa. Såhär, ja. Hur kan vi göra det lite svårare så att det blir liksom lite, du vet, lite jämnare. Mm.
Den verkar ju något så sjukt svår med alla liksom rep som de sätter upp och landningszoner och det liksom hela tiden. De tweakar ju det till förbannelse, det känns som. Så att, ja, det är häftigt.
Vi ska också gratulera Väinö Mäkelä också. Finnen.
Ja.
En av finnarna som kom över och tog chansen också att hamna på 4:e då, kvalificerande plats för USDGC. Han var också superglad för det, såklart.
Mm.
Det är ju stort att få spela den. Men det vill man ju gärna göra.
Mm.
Så kul för honom också.
Sen såg vi nu då att Disc Golf Pro Tour har fått hand om, det var ju sista NT som spelades i PDGA:s regi nu. Detta, den här sista Music City Open. Så nästa år så faller de in under Disc Golf Pro Tour alltihop. Så att Jeff Spring har fått ta över till mångas glädje, känns det som.
Ja. Alltså jag hörde lite på intervjun i Nick & Matt Show idag med där han sa att PDGA fick ju inte chansen att hålla någonting i fjol, och det gjorde ju DGPT istället, och de gjorde det så bra. Och det är ingen annan som, vi motsätter oss inte det, utan vi välkomnar ju det, så kan de fokusera på annat och låta de som sköter det så bra göra det.
Men de skulle fortfarande ha majors och sånt, tror jag, va? Var det inte så?
Ja, men det var ju det. NT:n är viktig, och det känns som att de inte har förvaltat det så bra.
Nej.
Så är det, är nog bara positivt.
Mm. Yes.
Yes.
Så är det. Nu har vi gått igenom det som känns som obligatoriska stapelfödan här i podden. Så att, nu tänkte vi skulle ta och lära känna dig lite bättre, Dennis. Hur och vad var det som fick dig att börja spela discgolf?
Det var, av alla saker så var det faktiskt att bandet Randy the Band från Piteå flyttade till Umeå i slutet av 90-talet och tog med sig discgolf. Så de, jag kommer då 98-99 någon gång, så flyttade de hit, och så sa de liksom, vi ska då åka och kasta discgolf på Mariehemsängarna. Frisbeegolf kanske vi tar. Så att, och så hakade jag på, och då var jag liksom, ja, men på en gång var jag helt liksom hooked, verkligen. Så det är faktiskt kusinerna Granbergs fel att jag började med discgolf.
Ja, de måste vi ta ett snack med. Så är det.
Ja, jag undrar om Fredrik Granberg, alltså trummisen, han kastar nog kanske lite grann fortfarande.
Ja.
För hans kusin gör det inte, men jag tror Fredrik kanske kastar lite fortfarande.
Det tror jag, för att jag såg honom med Arve och Mange Schmidt, de var ute och körde.
Ja, men precis, exakt. Han lite champagnekastar med finkillarna.
Då tackar vi honom, eller dem då.
Ja, men verkligen, alltså, det var jag visste inte vad det var, hade ingen aning, utan av någon, ja, de som sagt, de tog med sig det från Piteå ner till Umeå, så Så det är kört.
Hur gammal är Mariehemsängsbanan, vet du?
Alltså den är, undrar om det är att den är till och med, alltså det kan vara till och med 70-talet som de startar den banan. För den har funnits jättelänge. Effade någon av dem som startade upp den, alltså han är ju över 60 bass liksom. Så att den har funnits länge. Mm. Men den har ju också, den har genomgått otroligt många förändringar. Alltså då vi började kasta det på slutet av 90-talet, så tror jag att det är sen dess kanske, det är kanske 3-4 hål bara kvar sen dess. Mm. Utan den har liksom flyttat plats ganska mycket sen dess.
Mm.
Yes, men du, har du slutat eller har du haft något uppehåll? Eller hur,
jag slutade, alltså jag hade ett jättelångt uppehåll. Jag slutade 2005, kanske slutade med discgolf. För att jag var så jävla rasande det jag kastade, och jag kunde liksom inte, du vet så här, när man börjar så är det så kul, allt är roligt, och sen jag kunde inte tygla mitt humör, så det var som inte kul för mig att kasta, och jag var så jävla arg hela tiden. Och kom ihåg någon gång, den hette frisbeegolfklubben, hette ju FC frisbeeklubben släng dig less,
just det.
Förut. De hade gjort så jättefina, någon gång hade de gjort jättefina, men du vet, alltså lite så här skyltar för att, du vet, här par tre, jag sparkar sönder flera sådana, och jag var, du vet, så här, man skäms efteråt, jag har varit så jävla rasande. Och någon gång kommer jag ihåg, på Mariehemsängarna är det en damm som man ska kasta över, och så gjorde jag något dåligt kast och ställde jag mig liksom sen på dammen, så kastade jag ner alla diskarna i dammen och så gick jag bara hem. Alla mina kompisar, de bara, det här är ju sorgligt. Så att då slutade jag, och så i samma veva började jag spela fotboll lite så halvseriöst. Så det var som att då slutade jag där. Sen började jag om, det är ju bara förra våren, på grund av pandemin. Vi hade precis börjat turnera med Refused, kom hem från USA, och så stänger hela världen ner, och så blir man så här, vad fan, vad ska jag göra nu? Och så gick det någon månad, och så hörde min kompis Lars av sig och sa, vet du vad vi ska göra? Vi ska få och kasta frisbee. Jag bara, nej, jag, inte en chans. Jag kokar redan, jag hör liksom att börja prata om det. Så lite så övertalade mig, och så drog det så här. Jag hade en gammal så här Ken Climo Eagle. Mm. Det var den enda disk jag hade kvar. Så första så här, fem rundorna hade jag en disk som jag gick med. Och sen var det som att jag bara, jag kanske ska köpa en putter, och jag kanske ska köpa en disk till. Och nu sitter vi här och pratar om det på en podd, och jag har väl gått 50 runder på 1,5 år. Så att det var lite så här, först lite så här motvilligt, och sen var det bara, fuck it, nu går vi all in. Nu kör vi.
Det är ju, alltså, om man lägger liksom hela ribban ganska liksom på en nivå där man känner att, men det här ska vara kul, då är det ju en fantastisk sport. Ja. Och jag känner igen mig i det. Det här liksom aggressionsgrejen, och jag tror att det är många som gör det när det verkligen inte funkar. Jag vet att vi var ju också där, alltså jag och Claes och flera med det liksom, varit liksom trött på det. Men vi spelade ju så extremt många runder också då, förr i världen liksom på 90-talet. Det var ju, jag sa just det till Claes liksom, jag tror vi gick nog 5 runder om dagen minst. Det var så här helt sjukt liksom. Det var det enda man gjorde.
Ja, men vi hade någon sommar också. Mariehemsängarna är ganska lång bana. Vi kunde lätt gå 2-3 runder på en dag. Man åkte hem och käkade och så drog man tillbaka. Helst på somrarna är det så ljus. Du kan ju gå dygnet runt. Ja, du kan ju gå mitt i natten. Bara. Men klockan är 11. Vi drar och kastar en runda. Så det var några år där tidigt 2012 vi kastade så sjukt mycket. Men sen var det precis som du säger, att det var så här, vad är ribban vi sätter för nuet på något sätt? Och det var lite svårt då vi började om där förra våren. Vart jag lite föll in i samma mönster, för det roliga var att jag började om, och sen började alla våra kompisar började om, för alla hade lagt av. Alltså vi var ett helt gäng musiker som hade lagt av, och så började alla om förra året på grund av då pandemin. Och så vart lite så här. Och jag hade sjukt svårt i början med det här med att liksom kontrollera mitt humör, men också där att jag och en kille som heter Fredrik, som sjöng ett band som heter DS13, vi liksom startade om samtidigt i fjol, och då vi spelade på 90-2000-talet var ganska jämnbra. Och så började vi spela tillsammans, och så vart han jättemycket bättre än mig i förra sommaren. Vilket var liksom, jag tror först att det var väldigt svårt att acceptera, vilket gjorde mig otroligt arg. Och liksom så här, jag kunde som inte ens glädjas över att han gjorde en bra runda, utan jag bara gick och kokade. Så gick vi en runda här i Vännäs. Och så gick jag jättebra. Jag låg liksom 7-8 kast före de andra. Och sen på hål 12 så vände det, och sen slutade jag sist av 5 personer. Och kommer hem och nästan gråter. Och min partner bara, vad håller du på med just nu? Varför? Du vet, och det var verkligen sådär, du vet, alltså det är så basic, men liksom att poletten träneras, bara, vad håller jag på med? Det här är helt sinnessjukt. Och fick ta en riktig sån här, titta inåt och bara, men varför gör jag det här? Vad är syftet med det här? Och då var det jättemycket roligare att kasta disk. Och nu är det verkligen att jag helt slutar liksom tygla min ilska. Jag vart ju inte heller bättre.
Nej.
Ni känner säkert de här som blir lite arga, och så blir de så sjukt fokuserade. Mm. Och bli ödliga där de blir lite arga. Jag var ju bara, jag var helt värdelös. Så fort jag blir rasande, då tappar jag allting. Så att det var mycket liksom självreflektion. Och så bara, varför gör jag det här? Hur bra är jag egentligen? För jag tror också det var en rest från tid 2000-talet. Att jag är ändå ganska duktig på discgolf. Och så, allt är annorlunda nu. Mm. Liksom hur man kastar, allt är annorlunda. Så var det som att jag bara, jag är inte så duktig på discgolf. Och då får jag bara acceptera det.
Mm.
Hur upplever du att det har förändrats här då på de här 15 åren?
Alltså, det är otroligt mycket som ändrats. Alltså, dels på att, och det vet ju ni också, när man började kasta, det var svårt att få tag på diskar. Mm. Och det fanns ju som inga stats på diskarna. Så man köpte någon disk och så bara, det här gick ju inte att kasta. Det här gick som bättre att kasta. Så att, bara en sån grej att du kan liksom nästan veta bara, men den här kommer att flyga ungefär så här. Och sen, jag menar, en av de stora grejerna är ju dels hur långt folk kastar, vilket är ju helt barock nästan, hur duktiga folk har blivit på att kasta långt. Men också att på tid 2000-talet, om någon kom och kastade forehand, då var det ju man bara, alltså, vad är det för jävla idiot? Vad kommer att kasta forehand? Han kan inte kasta frisbee på riktigt. Så tänkte man ju. Då jag började om i fjol, så bara, alla kastar forehand och de gör det så sjukt bra. Alltså, det var ju som ett verkligen så mega handicap hela förra året, att jag kunde inte kasta forehand, för jag förstod liksom inte mekaniken riktigt. Det har faktiskt varit årets projekt för mig, var det så här, hur kan jag kasta 10 meter längre och lära mig kasta forehand? Så det har jag jobbat ganska hårt med i år.
Ja, men det är grymt, alltså, att ha, det är också en sån sak, så precis som du säger, för det var en sån sak som jag tog med mig när jag började igen, att just det här liksom att folk kastar forehand, för det gjorde man kanske lite inspel så här 15-20 meter liksom. Men sen så här 140 meter forehand, man bara, skojar eller liksom, varför? Och nu så här så förstår man ju grejen liksom, att vilken otrolig fördel du har, för att du kan liksom helt plötsligt bara dela banan i två. Ja, men det här är grymt att kasta forehand, det här är liksom bra att kasta backhand. Så att det är ju, ja, man märker det liksom. Och sen, jag vet inte om du har tänkt på det också, med just det här liksom tillgängligheten nu kontra förr.
Mm.
Alltså YouTube, man bara såhär, men skojar eller liksom, bara allting finns. Det är bara liksom hämta. Ja, men jag vill kasta lite längre. Ja, men titta på den här snubben, han har grym form. Så bara tweaka lite där och så blir det hur bra som helst. Ja, men det är häftigt.
Så var det verkligen inte. För jag försökte förklara för någon, jag gick någon runda med någon ung kille häromdagen. Jag försökte förklara just det här, att vi visste, alltså det var ju bara, på riktigt var det en kille från Randy som sa, tänk på det här då ni kastar. Mm. Och sen var det bara gissningslek. Och just det där med att kunna kolla på YouTube tutorials och kolla på tävlingar. För jag menar, jag tycker att du kollar på tävlingar så lär du, och hur tänker folk. Och visst, att se många av de här som tävlar, för mig blir det som att lita att de håller på med en annan sport ibland, för de är så jävla duktiga. Men att man ser ändå hur de tänker, och man ser liksom hur formen är. Och alltså vilket verktyg det jag har. För jag menar, jag har ju också kollat på massa tutorials. Bara, just det, hur ska jag göra forehand? Eller hur, som du säger, hur kan jag maxa liksom mina utkast? Så det fanns ju inte alls.
Yeah.
Jag menar, det var ju verkligen så här en gissningslek. Och jag menar, och sen också tillgängligheten i det faktum att i Umeå finns en discgolfbutik. Plus att alla sportbutiker säljer diskar. Mm. Och att i Umeå finns det nu två banor i Umeå, det finns två banor i Vännäs, det finns en i Holmsund, det finns en i Sävar. Alltså du vet att helt plötsligt med 3 mils radie finns det 6-7 bra discgolfbanor. Mm. Medan förut fanns det en. Mm. Och det är också en jättestor skillnad.
Mm. Just det, är så.
Ja, det är häftigt. Alltså det har ju liksom exploderat verkligen. Det...
Mm, verkligen.
Har det varit neråt?
Och det känns ju, det känns ju liksom, dels är det ju såklart att det är en sport som har varit lite på upptick ganska länge, känns det som, då jag börjar liksom kolla nu. Men också att pandemin verkligen gjorde att så här, man är utomhus, det är lite safe, det är någonting. Alltså att pandemin har ju verkligen hjälpt discgolf på ett sätt som jag tror ingen kunde verkligen förutse. Jag menar, fabrikerna går liksom dygnet runt för att kan inte tillgodose liksom behovet av nya diskar, vilket är ju ganska anmärkningsvärt.
Ja, men och så just att det är en så tillgänglig sport och det är relativt billigt om man tittar på vad man behöver anskaffa och att det inte kostar så mycket att gå runt, om det nu kostar någonting överhuvudtaget. Mm. Och det kan vara så blandat klientel som kan spela på ungefär samma villkor. Det är så mycket som talar för den här fina sporten.
Ja, men det tänker jag också. Jag tänker jättemycket att det är en sport för framtiden. Just det med tillgängligheten och att det kostar inte så mycket. Men du behöver egentligen, vad behöver två frisbees? Egentligen behöver två diskar då du ska gå ut och kasta första gången. En.
Ja.
Men, och det tror jag verkligen är någonting som talar för det. För jag menar, om vi tar liksom vanlig golf, är ju otroligt exklusiv och också faktiskt otroligt mycket mer tidskrävande. Mm. För det är också en grej med discgolf. Du kan ju vara, jag går 9 hål och så, du vet, jag menar, många av mina polare som jobbar, du vet, de mässar dem och så, jag tar lite längre lunch och går min runda på I20, för den går liksom 1 timme och 10 minuter, då hinner man det på lunch. Så att det är en otrolig tillgänglighet på det sättet också. Mm.
Mm. Ja, jag har ju bara fått börja smaka på det, för vi har varit utan bana här nere länge. Det har varit liksom en timme, 45 minuter, en timme till närmsta bana. Nu är det en kvart, så nu kan jag bara åka liksom och öva och träna och njuta. Det är fantastiskt.
Ja, det är grymt. Jag bor i Vännäs som ligger 3 mil utanför Umeå. Jag köpte hus här. Och då finns det ju en bana i Vännäs som är ganska fin. Den är lite, det är mycket vatten, så den är lite, ja, det blir lite dyrt ibland att gå där. Och sen är det en kille jag känner som har byggt en 18-hålsbana på sin gård. Och då tänker man sig, ja, okej, men det är ju liksom, det är en av de bästa banor jag har kastat på någonsin. Det är en helt fantastisk bana. Och man tänker, hans gård, men det är liksom, du vet, det är stort och det är ängar som det slutar, alltså det är helt magisk bana, som man ska öppna liksom officiellt nästa vår blir det ju. Mm. Så att jag har liksom två banor, alltså den Vännäsbanan är alltså 5 minuter gång från mitt hus, och den andra banan är 5 minuter med bil från huset, och så två banor i Umeå som är 25 minuter med bil, så att är det ganska härligt.
Hur långt tar du till terminalen?
Ja, precis.
Jag var till Skellefteå, var 2 timmar ungefär till Skellefteå. Men det blir ju alltid, då åker vi, ja, nu är det bara 2 år som vi liksom har, men vi åkte 2 gånger i fjol somras och vi har det uppe 2 gånger i år. Och då går man ju liksom, då matar man ju, då går man ju liksom 5 runder på en dag. Så att, ja, men dit brukar vi åka. Och sen finns det en jätterolig bana utanför Robertsfors som heter Wasteland, som är ett gammalt sandtag som är... Det är nog en av mina roligaste banor. Det är lite så tekniska skogshål och så är några bara, du ska bara bomba på liksom ute i sandtaget. Så att, också otroligt kul bana. Så då brukar man ta den på vägen hem från Skellefteå och så kastar man den. Liksom.
Mm.
Grymt.
Ja, det var länge sedan nu. Det var en av de, så här, alltså precis det du sa just om alltså minat sol och sånt. Det var när vi spelade Skellefteå. Det här är jättelänge sedan. Det måste vara början av 2000-talet någonstans. Och då hade vi med oss en kille som heter Dan. Och han var, alltså han fattade inte alls det här med tid då. Så vi låg och sov liksom. Ja, jag har berättat att innan. Men så låg han och sov i, eller vi låg och sov i någon gympasal. Och då kom Dan in snurrandes där någonstans liksom 4 på morgonen. Och sa, men vad gör alla liksom? Varför ligger alla och sover? Han fattade inte någonting. Så han bara gått runt och gått liksom. Jag bara, men Dan, det är tea time nu om ett par timmar. Ja, sjukt.
Men det är ju lite nynnes. Det är ju några månader där från liksom maj till i slutet av juli där du, alltså vi kan ju, jag menar, du kan kasta liksom, jag menar, några månader kan du kasta dygnet runt om du vill. Och sen kan du ändå kasta till midnatt. Och nu, sen blir det helt klart tvärtom nu. Att det är liksom, vad har vi 2 timmar på oss att kasta disk idag? Så det blir liksom, på vinterhalvåret blir det superbra. Mm. Men nej, det är lite utav en ynnest att kunna kasta så sent på kvällen om man vill.
Mm.
Har du med dig baggen nu då när du är ute och flänger i Sverige? Är du något ute och flänger för det första?
Nej, det är ju det som är grejen. Jag har typ inte lämnat Västerbotten sen pandemin startade. Men det är väl lite planen. Jag, någon gång när vi turnerade på tidigt 2000-tal hade jag faktiskt med mig diskar. Och jag har spelat någon bana i Denver, någon utanför Los Angeles och sådär. Men samma sak där, det var inte alls samma tillgänglighet. Det var, jag menar, jag kom där och bara, jag ska kasta discgolf. Folk bara, jag vet inte vad du pratar om. Så att jag hoppas väl att man ska kunna ta med sig en liten minibag i alla fall då man åker ut och reser. Sen får man ju se hur många i bandet som tycker att det är kul att jag måste försvinna och spela discgolf på den där dagen. Men det hoppas jag att jag ska kunna göra. Och sen hoppas jag att jag kan få liksom, jag menar, jag skulle vilja åka till USA och kasta discgolf. Mm. Alltså åka dit en vecka och bara kasta discgolf. Det vore jätteroligt.
Du är så pass biten nu ändå. Det hörs ju nästan. Men det...
Ja, men det är någonting... För mig, det är väl flera... Alltså, vi pratar om det, tillgängligt är roligt. Men för mig har varit en sån här grej. Då allting stängde ner och allt mitt turnerande tog stopp. Jag kunde inte resa, jag kunde liksom inte göra någonting. Ganska tungt liksom att bära det. Ja, men vem är jag? Liksom. Och att discgolfen för mig varit verkligen en tillflykt. Att det varit så här... Ja, men 2 timmar per dag kan jag träffa lite kompisar. Vi går ut och så får man tänka på något annat. Man kan lite ta bort det här. Men du vet, du kan inte jobba. Du tjänar inga pengar. Så att för bara min mentala hälsa och för mitt allmänna välmående så har discgolfen varit så otroligt viktig. Att just hitta det här. Bara, men nu har jag någonting jag kan göra. Och samma sak nu om jag är hemma. Så bara, men jag sitter och jobbar ett tag med någonting. Och säger, men jag måste ta en paus. Ja, men då kan man smita ner och kasta discgolf en halvtimme. Så att det var det trend. Sen är det ju någonting fantastiskt med nya banor. Det är någonting fantastiskt med att komma liksom testa en ny, alltså det är ju bland det roligaste som finns verkligen. Så att jag är otroligt sugen på att få resa lite och kasta disk på andra ställen.
Jag kan inte annat än att hålla med. Man är ju alltid sugen liksom.
Om man säger så här, det har hänt en del neråt landet också. Det ploppar ju upp banor konstant. Sen så har det hänt lite dåliga grejer också som du kanske har hört också med Järva. Och...
Ja, jag hörde det. Jag har ju spelat Järva, men jag menar, det var 2004 kanske. Det var ett tag sedan.
Men då var...
Faktiskt gick jag med Arve då. Han var bättre än mig. Det är nog fortfarande, tror jag.
Men alltså 2004 var ju Järva fantastiskt fin också. Jag kommer ihåg den.
Ja, det var superfin. Ja. Verkligen. Det, alltså, inget sånt. Den var superfin, men det var länge sedan jag var där. Var med det.
Ja, det var, precis, jag tror jag var där första gången 97 och sen så var jag där några gånger till liksom efter och, alltså, och se den banan växa till det den var då när jag var där senast liksom 2016 borde det varit. Alltså vilken sjuk skillnad i bana. Men det är tragiskt det som har hänt, men jag tror liksom att de förhoppningsvis kanske de kan få till någonting ändå. Du, jag hörde eller läste lite om, du har väl något samarbete med Innova, va? Är det inte så?
Det har jag. Det är helt sjukt.
Nej.
Ja. Jo, de fick nys förra hösten om att jag kastade disk. Mm. Och hörde av sig, var så här, vill du vara liksom celebrity ambassador? Och jag menar, alltså, mamma, ja, det är klart, vad innebär det? De är, men ingenting med att du kan posta och så skickar vi grejer till dig. Mm. Så att, vilket var, jag måste säga att det var lite, vad heter det, tudelat svärd, för att Då hade jag kastat några månader och precis liksom kom in i rytmen och började liksom förstå det här med vilka diskar jag ska göra. Och då var det som att jag bara, men nu ska jag vara lite Innova-killen. Så jag fick ju en helt ny bag. Vilket innebär att det var 2 månader jag var så fruktansvärt dålig på discgolf. För att jag bara, jag har ingen aning. Det var bara om på nytt. Men ja, så att jag är liksom sponsrad av Innova.
Nej, gud.
Ja. Det är inte alla som får vara det.
Nej, superkul. Hur då, för en annan som kastar rätt mycket i Nova, hur ser bagen ut? Vad har du i?
Alltså jag har en hel del pigs har jag. Och så har jag bara aviarputtar, de tycker jag är härliga. Och sen har jag de här Dart heter den. Den är mjuk, en mjuk som jag använder för mina inspel. Och sen har jag en Rock 3 och Mako 3 förstås. Jag har flera Leopard, för jag tycker de är härliga lättkastare med liksom turnovers. Och sen har jag två Destroyers. En som går spikrakt och en som är jätteöverstabil. Och sen har jag en Sidewinder och en Mamba som jag använder som någon slags flex då det är medvind. Och så har jag kanske en, undrar om jag har en Wraith i disken just nu. Sen har jag en massa, jag brukar lite så här, jag har som en litet förråd med Inova-diskar, så jag brukar, du vet, byta ut och testa. Men nu kanske jag testar nära ett tag. Så men det är min disk nu ungefär.
Kul, den skiljer sig inte supermycket från min Anders ändå ju.
Det, jag tycker det låter sjukt solid. Alltså, och jag måste bara liksom, alltså, sitter vi här och pratar, är det du som säger det, Dennis Lyxén? Alltså, det är helt sjukt ju. Fan, du har ju sten. Du är ju hardcore på riktigt.
Ja, men verkligen. Alltså, och det är det som är så roligt då, för att förra året jag började så hade jag liksom den här Ken Climb och Eagle. Det var den enda disk jag hade. Och jag köpte min första liksom putter, var lite så här, vad håller jag på med nu? Nu är jag liksom slippery slope. Men nej, nu man, det är bara, man är all in liksom. Sen måste jag erkänna, jag har ganska mycket kompisar som pratar otroligt mycket om diskar. Och så här, men har du testat den här plasten? Och ja, men jag kör en glowplaster. Och du vet, och sån är inte jag. Jag har liksom inte ett nördigt intresse i diskan, utan jag är ganska så här funktionalistisk. Jag fick massa diskar, jag gick ut på en fotbollsplan och så stod jag liksom 2-3 dagar och bara kastade och sa, ja men de här passar mig bäst. Och sen tar man med sig dem ut. Och jag menar, ni vet också hur det är, vissa diskar man med sig så bara, är den funkar inte. Jag kan liksom inte använda den här på ett vettigt sätt. Så byter man ut dem. Så att jag är väldigt så här, praktisk i hur vilka diskar jag använder.
Du vill fylla dina slots, så att säga.
Mm.
Ja, men det var väldigt precis. Bra fyllt kan jag säga. Jag tycker det är just Pigg och Leoparden har jag ju snackat med varm om. Jag har en Leopard 3. Som är liksom lite...
Den är lite mer fräsig. Jag använder Leopard 3 ibland, men jag använder mest en vanlig Leopard i en sån här startplast.
Ja, just det.
Då tycker jag liksom, just för att göra, om man ska göra lite längre turnovers eller det där, då tycker jag den är superhärlig verkligen.
Ja, för jag tycker att alltså, ser man nu då, det fanns ju aldrig flight numbers liksom när vi började spela, precis som du sa, och nu kollar man till dem och så tittar man på Leoparden och så tycker jag så här, Leopard 3, nej men det känns inte som att den liksom verkligen håller sig inom det slottet till. Jag tycker inte att den är så understabil som det sägs. Liksom. Jag tycker att den är stabilare än vad det är.
Ja men verkligen, det tycker jag också. Sen Pigg tycker jag är underbar för att jag fortfarande inte, jag kan kasta en hygglig forehand men egentligen mer inspel. Jag skulle nog inte ställa mig på teen och bränna av en forehand om det inte var super liksom, du vet. Utan, men däremot för just inspel så är min Pigg, den använder jag liksom, alltså nästan exklusivt för mina forehandinspel, så tycker jag Piggen är helt suverän.
Kan inte annat än hålla med, den är grym. Världens bästa disk.
Ja.
Nästan.
Oj.
Ja, men den utav dem, den växte på mig i helgen också, Anders, ska jag säga. Den räddade mig helt sjukt. Okay. Så det...
Ja, det är inte ensam om att tycka det. Det är en viss Wise Hockey som är helt... helt...
Jag har typ 6-7 Pigg i sin bag.
Ja, det är helt sinnessjukt.
Jag har 2.
Ja. Jag har en. Och sen har jag en Aviar X3 också, har jag baggen, som är snäppet mindre stabil än Piggen. Så att...
Just det, men då har jag en Rhino har jag, som är väl liksom lite som en Pigg Mini.
Den gick ur baggen faktiskt. Jag hade Rhino innan, men jag hade de här gamla DX98 med det här stora trycket på. De var bra, och sen har inte jag hittat någon som varit liksom samma skön plast i den, så då fick de gå ur.
Ja, men det är ju speciellt, det har jag märkt där med att, som den här, nu ska vi inte prata om, men jag hade en Mamba Star. Jag tyckte den flöt så jäkla fint. Och så kastade jag bort den, som man gör. När man kastar disk ibland försvinner diskarna. Och så ska jag, och då, jag har sagt åt Innova, jag behöver en ny Mamba. Så bara, vi skickar, men det kan ju ta liksom en månad. Så vi gick och köpte en Mamba i liksom den här championplasten. är inte alls samma sak. Och den flyger liksom inte riktigt likadant. Och inte, så att det är lite så här. Det tänkte man inte alls på 90- eller 10-2000-tal. Det var bara man glad om man hittade en disk som man kunde kasta ganska rakt med. Det var typ kriteriet.
Oh ja. Ja, nej. Det var ett helt annat spel då, tycker jag. Alltså just liksom.
Ja, men verkligen. Tycker jag.
Det har ju faktiskt haft uppe för diskussion det här med hur olika plaster påverkar, men det är fortfarande samma siffror.
Ja, verkligen.
Det är speciellt, men jag vet inte, jag antar, jag menar, det är sånt man lär sig också. Det är som jag säger, jag har en destroyer som går helt spikrakt. Mm. Och en destroyer som är så sinnessjukt överstabil. Jag bara, ja, det märker man efter ett tag. Ja, men då har vi den här och då vi ska kasta raka, långa kast.
Alltså destroyers kan jag säga, det har jag märkt och sett liksom mycket folk. Alltså vissa har ju nördat ner sig totalt, så de sitter ju med mymått eller så här och mäter liksom vingen och kollar liksom så här. Ja, men den här är mer stabil för den går upp pyttelite mer där liksom. Och så de andra är mer raka. Man bara så här, jag har inte riktigt kommit dit än. Men.
Nej, jag är inte riktigt där. Som sagt, jag är mer funktionalistisk. Jag vet vad jag gillar, jag vet vad som funkar. Mm. Och så ibland testar man. Jag gillar också att göra det här att ja, men som jag säger, man drar ut på en fotbollsplan och så verkligen står och testa diskarna, testa hur är de med forehand, hur funkar de backhand, turnovers, och så får man liksom verkligen en här känsla för dem. För det är, jag tror att många liksom, om du bara går rundor, så är vissa diskar jättesvåra att liksom bara, ja men nu ta upp den här och testa liksom, på en runda, det är jättesvårt.
Mm. Nej, det är en otroligt viktig eller en bra grej att göra. Så man lär sig, hur de flyger när man kastar dem neutralt, så att säga.
Ja, precis.
När man inte bara försöker.
Vi ska faktiskt göra ett samarbete. Vi ska faktiskt göra en disk tillsammans med Innova nu. En Refused Frisbee. Oh,
mäktigt.
Ja, riktigt mäktigt faktiskt. Vad blir det?
Eller, det är ju Refused, vad heter det? Stamp. Ja, vilket är ju lite sjukt att det är en sån här grej att jag bara, ja just det, då får jag som en egen, för det står Refused Dance Luxen, och så är det som en det är ett samarbete med Sea Shepherds. Så det är liksom en sån här, alla pengar går så här, charity. Så det är en, jag tror att det blir en Thunderbird. Och, så det ska bli spännande, så vi håller faktiskt på juxa med det just nu.
Coolt, då får du få ge mig heads up sen när den kommer ut, så ska jag lätt nypa en.
Ja, jag gör det.
Det blir grymt det.
Ja, men det är mäktigt det där. Alltså, jag tog upp det för några tiotal avsnitt sedan. Det var ett av mina favorit deathcore band Whitechapel. De har ju ett samarbete med Discraft också. För det är två gubbar i bandet som lirar. Så det är så fränt när det kommer fram.
Ja, det är inte. Jag såg liksom den här Celebrity Ambassador-rocket som Innova hade gällande musiker. Var inte superimponerande kan jag säga. Sen hade de lite så här sportstjärnor och spelade amerikansk fotboll och sådär. Och han vikingen från norrman kanske här, från Game of Thrones.
Ja, det är islänningen. Man.
Är han islänning?
Nej, han är norrman.
The Mountain, eller?
Han är norrman, han är röda skägget.
Ja, han.
Precis, han kastar ju, han är också Innova Celebrity Ambassador. Så att, det är inte. Det, till saken ska jag höra då att ibland då jag kastar med mina kompisar, så är ofta skämtet att jag inte riktigt förtjänar att ha en bag med Innova diskar. För att jag kanske inte riktigt är där i kastandet. Ja,
då är vi lika ungefär. Men vi har många andra kvaliteter, får vi se det som.
Exakt. Ja, men
apropå det, jag vill bara säga att han The Mountain, han är superstora islänningen som är med i Game of Thrones. Han kastar ju också discgolf och det ser väldigt kul ut. Men han
jag tänker mig.
Och så Haftor, han
precis.
Det måste se helt galet ut. Jag var han 20 lång eller någonting liksom.
Ja visst, men han älskar discgolf. Han har lite rounding. Han har lite rounding när han kastar. Han har lite dålig reach back.
Ja. Ja, just
med de axlarna.
Det måste se ut som att diskarna måste se ut som så här markeringsdiskar i handen på honom. Det är sjukt.
Oh, Jesus.
Du, vad har du för visioner då med discgolfen? Du har ju nämnt lite grann att du är sugen på att spela mer. Och,
alltså, så här är det. Jag har alltid tänkt att jag vill mest kasta med mina kompisar och åka lite och kasta lite nya banor, och att det ska vara någonting som hjälper den mentala hälsan, och liksom att det ska vara härligt. Men sen var vi faktiskt, jag var med på en dubbeltävling i helgen, min första tävling jag var med på, och så var vi som ett gäng som kastade tillsammans, gamla musiker och liksom folk från den världen som har liksom ett gäng som ses någon gång i veckan och kastar. Och då vart vi alla lite taggade på idén om att tävla. Inte för att vi tänker att vi är speciellt bra, men just den här lite den här, man delar en erfarenhet, man åker någonstans, man kastar disk. Sen om man blir sist kanske inte spelar så himla stor roll, utan det är mer det här att vi gör det här tillsammans och det gick jättebra för honom. Och så kan man liksom, så jag vart lite peppad på att kanske tävla lite grann nästa sommar.
Kul.
Lite regionalt i Skellefteå och Västerbotten och det runt om här. Så att vi får se. Jag leker med tanken i alla fall.
Det är bara att köra, säger jag. Det är superroligt att träffa alla. Alltså, det är sån fantastisk familj. Discgolffamiljen liksom.
Jag tror att man har, eftersom vi är lite glada amatörer, så tror jag att man har den här idén om att alla som tävlar är superbra på discgolf. Så den här dubbeltävlingen vi var med, då var ju alla som var med på tävlingen tävlar ju utom vårt gäng. Och en kille i vårt gäng vann ju. Jag var faktiskt på lead card efter första rundan. Sen tappade vi lite grann. Så att då var det så bara, jag kan ju ändå kasta disk så här. Sen har man ju helt klart, du vet, man går med så här unga killar som kastar liksom 140-150 meter. Jag kan säga att det gör jag inte. Men du vet, då kanske man har andra kvalitet. Men jag tänker precis som du säger, det känns mer som att det är en kul grej man gör tillsammans med sina kompisar, och sen får man ta det för vad det är.
Ja, men så är det verkligen.
Men det är något visst att få spela med lite nerv. Det är ju fantastiskt. Och så även kanske bli lottare med lite andra roliga folk. Det är vansinnigt kul. Så ni som inte har provat på, det är inte farligt. Och det är fantastiskt kul.
Ja, men jag ska nog prova på. Jag kände också att jag tänkte, nu var den här tävlingen, det var lite informellt. Det var liksom, vi var 9 par. Och så tänkte jag så här, jag kommer bli supernervös. Men tvärtom så vart jag liksom väldigt mycket mer fokuserad. Och vart lite verkligen så här, men du vet, höll koll på nerverna. Sen tror jag att det var för mig vart det lite, då det visade sig att vi ledde efter första rundan, då var det helt plötsligt, men det var som att jag gick in med så här, men det här blir kul, nu kastar vi. Och så kastade jag ganska bra, och sen började man leda, så var det så här, då var jag lite nervig, så då slutade vi på 5:e plats istället för och att jag varit lite medveten om det. Men jag trodde jag skulle vara mycket mer nervös, att det inte skulle funka, men det var väldigt roligt. Och det är lätt om man går med sina kompisar också, att det blir, börjar gå lite dåligt, så är det som att man ger lite upp, för att det finns inte den här motivationen att ja, men nu måste jag ändå skärpa mig. Så att det blir ju lätt att man går med sina polare och så bara, nu vart det en riktig katastrofrunda.
Nej, det är helt rätt. Det är något visst, som sagt, att få spela med den här lilla tävlingsnerven. Och nyttigt.
Så är det. Du, vi har fått in lite lyssnarfrågor. Vi ställde ju den här, jag fick ju sno lite bilder utav det där och lägga ut. Lade du märke till förresten den inklippta tavlan i den svartvita bilden?
Nej,
det får du titta sen. Mittentavlan lyckades jag smyga in där.
Snyggt, Ted.
Aha, snyggt.
Vi har fått Mikael Wetterhall, han undrar, vad har du för favoritbanor? Och vilken är din hemmabana, om man säger?
Ja, alltså den här banan som ligger i Penglund utanför, här utanför Vännäs, är ju faktiskt lite utanför favorit. Sen måste jag ju säga att jag har inte kastat så jättemycket mer än här uppe i Västerbotten senast, sen jag började om. Men alltså, Skellefteå är ju fortfarande otroligt fin bana, alltså banor. Alltså att det ligger ju högt upp. Och sen som sagt, den där utanför Robertsfors Wasteland tycker jag är jätteroligt. Det är nog en av de roligare banorna att kasta.
Mikael frågar också här, om du skulle spela en runda i samma grupp som 3 andra musiker, vilka skulle du välja att spela med då? Så bra dynamisk grupp liksom.
Ja, just det. Alltså, måste de kunna discgolf eller är det bara bra musiker, tänker vi?
Det spelar nog ingen roll, tror jag.
Nej.
Ja, just det. Otroligt svår fråga. Men alltså, jag skulle vilja... För egentligen tänker jag så här. Ofta då du kastar liksom disk, det blir ju mycket gaggande om disk. Mm. Men ibland har man ju bra konversationer om livet. Mm. Så jag tänker att man skulle kunna lura med sig typ en PJ Harvey kanske. Jag tror att hon kanske inte skulle älska discgolf, men då skulle man kanske få ett bra snack med henne om livet. Och så kanske en... mer skulle man vilja ta med sig.
Någon som du tror skulle gilla discgolf?
Ja, vem skulle det kunna vara? Det är ju som svårt. Jag menar, en av grejerna med musik var ju väldigt mycket att det räddade en från idrotten.
Ja,
den där gamla kursen att håller man på med musik ska man kanske inte hålla på med idrott. Men så klart, jag skulle vilja gå en runda med Arve igen. Mm. För det var så sjukt länge sedan jag gick med honom. Och han... bidrar oftast till en god stämning. Så vi tar med oss Arve, för att då är det åtminstone jag och Arve kan tävla mot varandra. Precis. Och så kan vi snacka med PJ Harvey, och så kan vi ta med alltså jag gillar han Warren Ellis, han som spelar med Nick Cave, med långt skägg och yvig. Han skulle också vara kul att ha med. Det är oklart om han skulle gilla discgolf. Ja, kanske. Han kanske gillar friluftsliv, jag vet inte.
Mm.
Men det där är också kul, apropå du säger det här med att det är lite tabu med idrott när man är musiker. Mm. Liksom. Men det känns ändå som att discgolfen kan komma in på ett litet hörn där som ändå accepterad idrott att utöva. Eller? Den är lite tillräckligt nördig.
Ja,
out there.
Ja, men dels är det ju inte en materialsport. Mm. Och dels är den ju inte... För mig var liksom mycket av idrott jag växte upp då jag var punkare verkligen och du vet stack ut. Så var det ett problem att fotbollskillarna och hockeykillarna var lite utav mobbare.
Mm.
Och lite så här jocks liksom. Mm. Och det får man väl säga om discgolfen som sport, att den känns otroligt mjuk.
Mm.
Alltså i hur folk närmar sig sporten och de människor som faktiskt håller på. Och jag tycker att det är härligt att de har sett tävlingar att alla verkar vara jättebra kompisar.
Mm.
Man ser att Macbeth har super game face så fort han tävlar. Men så fort han inte tävlar verkar alla tycka att han är super. Alltså att det tycker jag verkar en sån härlig grej med discgolf. För att det finns inte de här sportkillarna på samma sätt. Så att jag tror definitivt att det är på så sätt mycket mer tillgängligt. Att folk kan komma in och känna sig lite mer avslappnade och bekväma.
Mm.
Det är nog en bra analys, tror jag. Det skriver vi under på, eller hur Ted?
Oh ja, verkligen. Du, Magnus Karlsson frågar, eller skriver så här: vilken gäst refused ett av världens bästa liveband? Så skriver jag så här: spontana känslan är ett aggressivt spelsätt? Frågetecken.
Alltså, så här, jag hade ett väldigt, väldigt aggressivt spelsätt. Men jag kom ju som på att dels vart jag som så arg och så funkar det inte riktigt. Jag tänker att ska du spela aggressivt måste du lite kunna backa upp det med att faktiskt klara de där liksom, kasten. Så att jag spelar helt allvarligt. Alla hål spelar jag för par. Det är liksom hela min taktik. Jag bara spelar alltid för par. Jag får ju birdies men jag spelar för par. Jag bara tänker hur får jag par? Och så går man för par. Så att jag är inte superaggressiv i hur jag spelar. Jag kan bli satans arg fortfarande på banan.
Passive aggressive.
Nej, men alltså det är grymt bra gameplan måste jag säga. Så det lönar sig. Jag körde lite samma nu i helgen faktiskt också när vi spelade. Sista rundan så var det så här. Liksom jag går för par och de chanser jag får ska jag liksom ändå försöka ta.
Men... Ja, exakt. Så tänker jag också att man går för par men sen får du till ett bra utkast. Ja, men då har du kanske birdie-chansen. Mm. Och du vet, du får till bra inspel, men du kanske har birdie-chansen, då tar du det. Men nej, jag försöker alltid gå för par. För jag menar, man har många som säger, men nu ska vi liksom maxa. Och så, ja men då känkar man ut den i skogen istället. Jag bara, men jag håller mig på fairway lite försiktigt här. Och så, du vet, så att jag är verkligen, jag försöker spela för par. Jag tycker att det är sunt. Om man är så pass dålig eller bra som jag är, så tycker jag att det är en bra plan.
Magnus frågar också, vilket är ditt favoritkast och hur ser ditt drömhål ut?
Alltså favoritkast. Alltså jag gillar ju ändå om man får kasta, man får trycka på lite utför. Det tycker jag är härligt. Mm. Man får verkligen se disken flyga. Så att det är väl något sånt hål som man tycker liksom är så här, komma och verkligen låta disken göra jobbet. Det är nog ändå det, de roligaste kasten de kastar, tycker jag. Mm. Ja.
Ja, det är nog magiskt. Då vill man ju tömma baggen liksom på ett sånt hål.
Ja. Det var coolt då vi började kasta på Mariehemsängarna. Då, det är ju liksom en, det är som en skidbacke. Så det, förut var banan, man började upp vid skidbacken och sen kastade man ett kast rakt ut för hela den här skidbacken. Det var också något som, jag menar, det var ju ganska ofta att det gick totalt åt skogen, men någonting som verkligen var den här känslan att även fast du inte var så bra på att kasta så kunde du få se disken verkligen glida ner för hela den här backen. Och det tror jag också gjorde en sån här grej att man vart verkligen hooked. Man bara, det här är ju mäktigt som helst. Så att, är det någonting, jag är väldigt svag för de här liksom, lite lätt nerför och så får man bara, du vet, då man får till de kasten. Det är ju underbart.
Ja, det är poesi. Verkligen.
Mm.
Du, Howling Göra, han har en fråga här. Vem är den bästa discgolfaren av alla musiker du känner då, misstänker jag?
Alltså, ja, av de musiker som jag känner och kastar med sig är ju min kompis Fredrik som då var med i DS13, som ett fruktansvärt bra hardcore-band. Han håller inte på jättemycket med musik nu för tiden, men han är riktigt vass. Han har blivit så sjukt... Det är så sjukt jämn. Du vet de här snubbarna som bara, har han en dålig runda, ja men då gick han på plus 2. Har man själv en dålig runda, då är man på plus 14. Han är riktigt duktig faktiskt.
Mm. Är det någon sån där oväntad då? Så, eller, han, det visste ni inte att han spelar discgolf?
Nej, du känner nog ingen sån där, ingen som bubblar på så sätt, nej. Tyvärr.
Jag hade ju drömt att du skulle säga så här, men Jens Kidman, vet du, han är en jävel på discgolf. Det var en sån där dröm för mig.
Det jag vet inte om det är otippat, men Lisa Miskovsky spelar ju discgolf.
Jag tänkte precis, alltså, det var på min lista här. Alltså, du måste ju säga, ja. Lisa känns ju som en som verkligen skulle kunna spela discgolf.
Ja, men det vet jag att hon gör också. Jag har sett, hon var i Slottsskogen för inte så länge sedan och spelade. Vet jag.
Precis, jo men hon spelade, nu var det länge sedan, alltså jag spelade med henne 2005 senast. Jag träffade henne i, när kan det ha varit? Ja men i våras, då sa vi, ja vi borde kasta disk någon gång ihop. Jag vet inte om hon kastar jättemycket, men hon kastar ju disk. Mm. Det är väl kanske, det är inte superotippat att hon är en ganska sportig person.
Hon surfar också vet jag.
Ja hon surfar och hon har spelat hockey och hon älskar sport. Mm.
Ja. Ja det är en jävla bra tjej tror jag.
Ja.
Mm. Jim Andersson, min lillebror där, han undrar, har du gjort ett ace någon gång?
Nej, alltså det är en av mina stora liksom, alltså alla mina polare har aceat. Och han och Fredrik som jag pratade om, han sen hans comeback han gjort liksom 4 ace och jag har stått på sidan och sett 3 av dem. Man bara, alltså, det är så jävla tråkigt. Så nej, jag har aldrig aceat. Jag har varit nära. Jag har haft någon så här liksom chain out och sådär. Men nej, tyvärr. Men det kommer, tänker jag. Man bara kör på så kommer det. Men det är väl som folk säger, ace är bara att man har misslyckats med ett kast, tycker jag.
Ja. Verkligen. Ja, men lite så. Du har ju gått för långt. Alltså hade inte korgen stått i vägen så är du liksom... Det såg ju bara Anders när vi stod på träningsrundan nu inför en tävling från en vecka sedan jag körde. Och det var ju... Hade inte den tagit korgen så hade den varit 20 lång, tror jag.
Då... Ja men så är det ju. Så att, jag spelar safe. Ja, då fick... Nej, Sally, jag spelar bara safe.
Ja, jag ser fram emot mitt första med. Jag har ju fått bevittna Ted nu då när han isar dem. Men nej, det kommer, det kommer.
Det kommer.
Du, European Birdies, ett svenskt företag som tillverkar lite discgolf attiraljer. Vilken disk skulle Dennis säga reflekterar hans band bäst? Till exempel Noise Conspiracy, DX Rock och så vidare.
Alltså då säger väl ändå Destroyer, tänker jag. Det är väl rimligt, tycker jag.
Verkligen.
Snabb, lite aggressiv, så här, lite jobbig. Men ändå, du vet.
Claes Nordin här, han vill höra skrönor om José Saxlund och som helst involverar Desperate Flight Records och discgolf. Och sen undrar lite så här, vilka mer gamla hjältar var ute och floppa på den tiden?
Ja, just det. Ja, men José och jag hade ett skivbolag ihop som hette Desperate Fight. Och han var ju också liksom precis där i slutet av 90-talet började han kasta. Han är lefty, så väldigt ja, en speciell. Vilka mer kastade av de gamla? Alltså Hurula kastade ju en hel del discgolf. På där 2004-2005 så kastade vi ganska mycket discgolf tillsammans. Jag tror att han har inte fortsatt. Men han höll på med discgolf där ett tag.
Vem vet?
Men sen var vi just det, Randy-gänget och José, och vi var som ett gäng runt Desperate Fight-gänget där som kastade. Jag vet inte om det finns någon bra skröna med José. Jag kastade faktiskt en runda med honom förra sommaren. Han kom upp i sin Tesla-bil och så gick vi en runda i 20 här i Umeå och snackade skit. Det var supertrevligt.
Mm. Händer inga så här riktiga galen-grejer från förr? Det måste ju ha varit något.
Nej, alltså det var väl egentligen mest att jag stod för allt raseri och sådär, som alltså, kasta bort grejer och välte korgar. Alltså jag var jävla oregerlig jävel. Jag ber, om det är någon från Umeå Frisbee Golf Club som höll på där på tidigt 2000-tal, så ber jag så sjukt mycket om ursäkt. Jag kunde inte kontrollera mitt humör. Jag var helt rasande hela tiden. Det var inget kul. Så att det var mest jag som stod för allt liksom. Om det var dumheter på banan så var det faktiskt mest jag som höll på med dem. Det skäms lite grann.
Ja, nej, men det är, men
så är det.
Sånt som händer.
Mm. Du, Frid Forfan på Insta här, han frågar, när kommer det en riktig hardcore-dänga med discgolf-tema?
Ja, just det.
Får fila på det.
Jag vet inte. Nej, ja, vi får fila på det. Problemet är väl att det är alldeles många i mina band som inte ville göra en hardcore dänga om discgolf. Men vi kanske kan smyga med något på något sätt. Någon referens i alla fall ska man kunna slänga in någonstans, det tror jag. Eller så på något. Men har inte Arve gjort någonting sånt? Finns det inte?
Jo, det är ju,
ja, visst har han.
Punkrocker-varianten.
Ja, men precis. Han med discgolf och så här. Han gjorde väl någon Krösus, det här punkbandet Krösus, de har ju någon Krösus frisbee och grejer. Så det känns som att Arve har redan varit liksom och nosa på det här territoriet, tänker jag.
Jo, men det tror jag också. Han har ju, nu har släppt väl nya risker nu, tror jag, med det här skärpning på alla plan, va?
Ja, just det.
Precis.
Så han är ju fullt, det har varit häftigt om ni har åkt ner och så kört en runda med Arve och Claes och sådana riktiga.
Ja, men det kommer alltså, det är liksom bara nu då världen börjar öppna upp, alltså tro mig, det ligger på min lista över saker jag absolut vill göra, så det kommer.
För nästan kröna vem som är den hetaste veganen i discgolf Sverige.
Ja, just det. Jag tror Claes kommer att vinna discgolfrundan.
Ja, han blir nog farlig nästa år, skulle jag tro faktiskt. Han gjorde ju någon sån här helt galen grej nu när man är på NT Lund. Så var hans inspel sköt han ju lång på något sånt 300 meters hål. Han kastade 192 meter med en destroyer eller något sånt här helt.
Ja, då har man inte. Då ligger man i läget.
Ja, alltså. Men han var, alltså jag kan säga som så här, blir han, han kommer ju bli grym. Och han var ju grym nu i år också, men han var ju galet bra för.
Jo, men jag har förstått att han var superduktig verkligen.
Han har ju sånt liksom hela hans mindset är ju så sjukt bra också. Han är ju så extremt liksom osvensk i allt det. Det är bara fullt blås liksom.
Ja, vad härligt. Nej, det skulle vara kul att få kasta en runda med honom.
Oh, ja. Victor Nilsson, han har ju den här gamla klassiska Anders frågan. Han frågar, vilken är den bästa disken som du inte baggar och sämsta disken som du har i baggen?
Ja, bästa disken, alltså det där är lite svårt, som jag sa, det är lite speciellt. Jag hade ju faktiskt massa diskar som inte var Innova före jag vart liksom Innova-spelare, och då gillade jag den här Musket väldigt mycket, den här Latitude, ganska lite så här nästan neutral. Den gillar jag väldigt mycket. Den kastar jag väldigt mycket. Så det var lite sorgligt att plocka bort den ur väskan. den sämsta disken jag har i väskan, vad kan det vara då? Alltså just nu måste jag säga att den sämsta disken jag har i väskan är min Mako 3, för den är så flippig att det går inte att göra någonting vettigt med den. Jag får liksom lägga ut den på sån här en här, så jag kastar ut den och då flippar den ändå. Så att just nu är det min sämsta i väskan. Mm. Den tar jag fram ganska sällan.
Är det en Star eller är det en Champion du har?
En Champion.
Mm. Jag testade den då. Alla sa att den var så extremt bra, Mako 3. Så tänkte jag, ja, men jag måste testa den. Och så fick jag tag på en i Star. Och jag kunde inte för mitt liv kasta den. Den bara rullade över hela tiden.
Ja.
Så den åkte ur faktiskt. Trots att alla sa att det är världens bästa disk.
Ja, den är i min väska. För att jag tycker de här Champion, då de är helt nya, då flyger de helt rakt. Mm. Men efter en månad då bara upp, då flippar de. Så att, det är den sämsta disken jag har i min väska just nu.
Mm.
Ja. Och jag måste väl pudla lite också. Jag skulle svara på den här frågan förra veckan. Och då var jag lite yr i mössan, låg efter akutenbesök och grejer. Så jag sa ju bästa disken jag inte baggar två gånger. Så att jag får väl säga vilken är sämsta disken jag baggar nu då. Och jag får väl säga att det är väl Rask då. För att den får sig ett extremt lite flygtid. Det är ju en väldigt unik disk, helt klart.
Kör du bara kasta plast? Ja, men det, jag måste säga, mina kompisar som jag går med, de har väldigt mycket kasta plast. Mm. Och är supernöjda och superpeppade med kasta plastdiskarna. Så
Ja, men det är jätteroligt. Det är superkul. Ja. Och jag har ju hängt med dem sedan prototypstadiet. Så det är extra kul. Det är verkligen... Det blir svårt för mig att någon gång i framtiden bryta det förhållandet. Jag vet inte hur det ska gå till.
Nej, men jag förstår det. Ja.
Så det är superroligt.
Det var grymt. Nej, men för de är verkligen poppis. Jag typ nästan... Jag hade en sån där, vad heter de? Reko. Putter...
Ja. Eller berg.
Det hade jag förut. Ja. Men nej, många av mina kompisar, han Fredrik som jag pratar så gott om, han kastar väldigt mycket kastar plast. Han är, får ni kolla in, han kanske behöver. Han behöver lite spons. Mm.
Anders, du hör det här. Det är bara att skicka en invit.
Precis.
Ja, men det är roligt. Extra kul att få se ett sånt märke växa, frodas och må bra.
Ja, men det är verkligen, det är grymt. Och jag menar, det är också en grej att det finns både Latitude och Kastaplast, att det finns liksom svenska diskföretag som verkligen gör grymma grejer. För jag menar, då vi spelade på 90-talet, det fanns ju Innova typ av, kändes det som.
Ja, Innova och Discraft hade ju lite, de var ju på uppsving där någonstans, och sen, för de släppte någon Cyclone tror jag, men sen så försvann ju de mer eller mindre igen, bara bort. Men det var ju Innova, alltså det var ju typ det alla kastade.
Ja, verkligen, ja. Så det är det mäktigt. Jag tycker verkligen om det och se de här också, MVP och alla de här nya. Att det är sjukt kul att det finns en sån variation och spännvidd, och att folk kan liksom, jag vill lite så här, välja och vraka. Eller man, jag har någon också polare som jag säger, ja, men jag kastar bara Discraft. Man bara, coolt. Och så du vet, att det är lite, man får nörda på det sättet också. Jag tycker att det är härligt verkligen.
Verkligen. Det, alltså det som slår mig så mycket är att det är så många som blir märkestrogna fastän de egentligen inte är märkes... Alltså så här, har obligationer för att verkligen vara märkestrogna så. Utan man fastnar ändå i liksom så här, men jag kan identifiera mig själv med det här märket liksom. Mm.
Ja.
Det är häftigt.
Ja, det är,
som sagt, det finns ju så extremt mycket nu. Så att...
Ja, att lilla Sverige blir världsledande där också. Nästan.
Ja, visst är det väl
en skitcoolt.
På gång i alla fall. Ja.
Och nu får vi ju också i, är det Umeå eller var det Skellefteå också som Discmania kommer ha all sin tillverkning?
Skellefteå tror jag.
Nu är Skellefteå också. Mm. Ja, det är grymt.
Mm. Jajamän.
Verkligen.
Grymt. Ja, men roligt. Du Dennis, var kan folk hitta dig om de vill följa dig och din resa?
Jag har ju mitt vanliga Instagram-konto, Dennis Lyxén. Och där blir det åtminstone en del Insta-stories på mitt frisbeegolfande, är ju helt klart där. Och jag tänker att nu då vi ska göra den här refuse-disken och sådär, så kanske kommer definitivt lite mer. Sen är det väl lite, säsongen är ju inte liksom i full blom just nu kan man säga. Men nu kastar vi ändå ganska mycket. Så att, jag tänker Instagram, Dennis Lyxén kan ni hitta mig. Så kanske blir något, både musik och lite disk. Mm.
Det blir stekhet till våren om inte annat.
Ja, fan vad jag är peppad. Redan nu. Peppar redan nu på våren. Det var en konstig säsong för att som sagt, förra hösten fick jag liksom en Innova-spel och så skulle jag som lära mig de här nya. Det tog ganska lång tid ändå. Att, ja, men ni fattar ju själva. Ja, men nu ska du ha nästan helt nya diskar. Och sen opererade jag mitt knä i slutet av januari. Så hela våren, alltså nästan in till sommaren, alltså ända in i juni, juli, så kunde jag inte göra run-ups riktigt. Mm. För att jag opererat korsband. Och det, så att jag är precis liksom nästan, nu börjar jag vara liksom ganska, du vet, obehindrad av det. Så att det var ett konstigt år också, för att jag första liksom månaderna kastade jag fick nästan kasta utkast stillastående. Mm. Bara för att jag kunde liksom inte göra run-up. Jag hade någon stor liksom metallsken över benet som skulle hålla det på plats. Och så fick jag liksom ta ett steg och så kasta. Så att det har varit en lite speciell säsong. Så att jag är sjukt sugen på att nästa år liksom vara frisk och hel och kunna, du vet, ja, spela jävla ordentligt. Det känns sjukt.
Grymt ju, men det är sjukt bra träning. Alltså just för standstills nu då. Du kommer ju vara kung på det ju. Så fort du inte kan ta en run-up så.
Men jag kände att det var jättebra för min teknik. Mm. Liksom, att jag fick inte... Jag var verkligen så här, apropå att spela aggressivt på 90-talet. Jag var med en kille som sprang allt jag kunde och så styrde jag disken och så hoppades jag att det skulle gå bra. Så att för min teknik och för liksom att du vet, faktiskt sikta och sådana grejer, så har jag den här knäoperationen varit ganska bra. Sen har jag varit frustrerad av andra orsaker, men jo, jag verkligen så här, nu får jag stå still och så får jag verkligen fokusera på, du vet, rörelserna, inte bara syla allt jag kan.
Nej, men det jag känner igen mig också i det liksom. Alltså när vi började så var det ju så som alla gjorde liksom. Man tänkte, det är ju mer fart man kan generera fram, desto mer längd kommer man få. Och så har man börjat se alla tutorials där folk är så här, ju mindre fart desto bättre liksom teknik kommer du, alltså du får med allting, man bara så här, okej. Okay. Så jag har också börjat liksom bromsa ner liksom allting med mycket bättre resultat faktiskt.
Mm. Ja, när man kollar på en kille som Eagle, jag menar, det ser ut som att han tar ett litet steg och sen kastar han 200 meter. Man bara, hur är det ens möjligt?
Ja, det är liksom helt sjukt. Och samma sak med Drew Gibson. Är ju, alltså det är helt stört. Vänskor och så liksom bara ställer sig och så bara smäller det till.
Ja, det är fantastiskt. Mm.
Det är fysisk magi de håller på med på något vis. De utvecklar för kraft i den där ansatsen ändå.
Mm.
Eller i momentet. Mm, ja, det är häftigt.
Yes.
Superstort tack för att du ville vara med. Det var jätteroligt att få höra din discgolfhistoria.
Man vill inte att det ska ta slut, verkligen.
Ja, vi får följa upp nästa år där jag tävlat lite.
Ja, nej, men verkligen. Alltså det har varit superroligt.
Om jag tycker att det är lika kul då.
Ja, nej, men det tror jag nog. Alltså nu känns det som att du verkligen är tillbaka och har hittat ett sjukt bra mindset också i allting.
Mm.
Ja, men det känns... Men du vet... Nej, det känns verkligen som att jag har hittat liksom en nivå där jag tycker att det här verkligen bara tillför saker till mitt liv. Och det är fint. Och det känns liksom... Det känns liksom att då, så länge kroppen håller ihop och så länge man tycker att det är kul, det är bara att fortsätta mata liksom.
Ja, verkligen.
Mm.
Ja, men gött då. Du, Anders, du tar ju alltid oss ur de här programmet så fantastiskt fint. Kan inte du ta oss ur här nu igen då?
Visst gör jag det. Vi ska ju tacka Björn Wennerborg för...
Den kommer inte.
Den fina jingeln. Eller våra fina jinglar. Och vi tackar Oskar Gäster för grafiken. Och vi tackar våra fina patrons för ert fina stöd. Och alla ni som lyssnar, såklart, för era fina tillrop. Och att ni faktiskt fortsätter att lyssna varje vecka. Det är underbart.
Och tack Dennis, som sagt igen, för att du ställde upp. Ja. Superschysst.
Ja, det var kul att inte behöva prata om rockmusik och politik för en gångs skull. En härlig liksom. Ja, det var härligt. Ja,
jättefint.
Ja, gött. Så ska det vara.
Kanon. Och då tar vi en recheck på dig sen. Lite senare nästa år.
Ja.
Så får vi arbeta. Skitkul. Ja, tack för idag, mina herrar.
Tack så mycket.
Hej.
Hej.
Hej.